There are moments you wait for and dream of all your life. This is one of those moments. I'll always remember this chair, that window, the way the light streams in.
Det var alltså en demoversion utav en av våra, din och min absoluta favoritlåtar, eller hur?
Ja.
Från Gentle, Barbra Streisand, filmen Gentle, musik av Michel Legrand. Men det här är ju introt på en sång från filmen som är en demoversion, så det här är ju inte den vanliga versionen. Men det är så vackert. Det är så vackert.
Ja.
Det är så vackert. Och sen kommer du ju igång efter det här, så att säga, i den verkliga låten. Men det är såna harmonier och såna märkliga liksom harmonier som är ju väldigt nästan atonala, eller nej, det är de väl inte egentligen, men de är ändå
oförutsägbara.
Ja, precis.
Det är Michel Legrand.
As long as we live, den liksom, bara det går till C där.
Ja. Fast rymden som ändå är musikal, ja, där är de ju inte lika oförutsägbara.
Nej.
Långt som liv. Det är så här väldigt teatraliskt.
Ja, 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 teatraliskt är det ju utan tvekan. Men det är ändå så här liksom, det är inte, ja. Nej, men det är, ja, både du och jag älskar ju den här. Alltså det är ju något av det bästa man skrivits i den här genren, tycker jag i alla fall.
Verkligen. Hon, Barbra, var ju producent och var ju den som drev igenom att hela Gentle-projektet blev av.
Mm.
Och ni som har lyssnat på Gyllene Grenen i 2 år nu.
Jag har hört det förr. Om
arma själar.
Ja, eller hur?
Ni vet ju om att vi har tagit upp, eller Christer har tagit upp Gentle tidigare.
Mm, ja, det har jag verkligen gjort. Jag kommer
Gentle
säkert göra
the Yeshiva Boy.
Isaac Bashevis Singer, Nobelpristagaren i litteratur, skrev ju novellen som den bygger på.
Alltså gud vad det här samtalet är härligt att ha. Jag vill ha det igen. Mm. Jag minns vad vi sa förra gången.
Igen och igen.
Just det här är vår variant av Nietzsches den eviga återkomsten, att man har samma
Nietzsche
menade ju att man ska
myth of the eternal return.
Ja, precis. Men den eviga upprepningen som Nietzsche kallade det för var ju att man skulle uppleva de obekväma stunderna om och om igen.
Aha, okay.
Eller tänka sig in i att man gjorde det tills att man till slut förhärdades nog så att man började acceptera lidandet, och sen så i den här processen så utvanns ädlare egenskaper och sådär. Det låter väldigt nietzscheanskt. Det låter som en parodi på Nietzsche till och med, jag vet.
Nästan.
Det är så. När ska du tröttna på mitt eviga Nietzsche-snack?
Nej, men det går bra.
Det bara,
Victoria
för
Larm Sturmark, välkommen till den gyllene grenen.
Tack så mycket. Skål. Christer Sturmark.
Det har varit en händelserik vecka. Jag har massa saker som jag vill berätta för lyssnarna och för dig. Delvis har jag ju redan berättat för dig, men inte för lyssnarna. Men jag vill ändå säga att jag var med om en bokrelease häromdagen som berörde mig faktiskt på djupet. Nämligen att vi släpper en bok som heter I statens våld nu på Fritanke om cishemmen i Sverige.
Mm.
Och jag måste erkänna att innan vi började med det här bokprojektet så hade jag ju läst det som alla har läst i tidningarna om cishemmen och kriminella grabbar som rymmer från dem och så här. Men jag hade inte fattat omfattningen utav den vanvård som drabbar framförallt unga tjejer på de här cishemmen. Det är faktiskt ganska chockerande. Man tror ju via medierapporteringen att det huvudsakligen är liksom grabbar i 17-årsåldern från kriminella gäng som hamnar på SIS-hem. Och det gör de ju också. Men sen är det liksom 12-14-åriga flickor som ofta befinner sig någonstans på autismspektrat eller mår psykiskt dåligt på andra sätt, som också placeras där. Ja. Ofta från hem som inte... Det finns ju nämligen en annan lagstiftning där personer som har den typen av diagnoser kan få hjälp på annat sätt. Men de här flickorna kommer ofta från hem som är, ja, vad ska man kalla det, socialt svaga. De vet inte ens hur man ansöker om den typen av hjälp. Det är dysfunktionella familjer, så att säga. Och så de här flickorna får inte den hjälp som de lagligen har rätt till, utan de hamnar på den här SIS-hemmen.
Och ingen från skolan tänker heller att kanske ska vi göra en ADHD-utredning på det, eller en autismutredning.
Nej, precis. Och det som är så jäkla läskigt är att det som händer på de här hemmen, den här boken vi har skrivit, den är skriven av Valeria Hellander som är journalist och jobbat på Uppdrag granskning, och Sabina Björk som har jobbat inom SIS-vården. Ganska långt upp i strukturen, men som blev en visselblåsare och hoppade av. Vad de visar är ju alltså att det används ju väldigt mycket man har ju rätt att tillgripa våld om en klient blir så besvärlig så att de behöver bältas eller nedläggas eller isoleras och sådär. Och då tänker man sig ju naivt att ja, men det måste ju vara de här killarna från de kriminella gängen med stort våldskapital. Det är liksom de som beter sig så att de faktiskt att man måste använda våld mot dem. Men det är nästan inga av dem man använder våld mot, utan det är de här flickorna som utsätts för bältning, nedläggning, isolering. Det är ju väldigt, väldigt märkligt. Och då kan man ju nästa steg tänka att okej, det kanske finns flickor som är så extremt utåtagerande och som mår så dåligt så att det inte finns något annat sätt att hantera dem. Och då visar det sig, eftersom de här flickorna ofta flyttas runt mellan olika SIS-hem, då visar det sig att en och samma flicka kan vara på ett SIS-hem ett år och där hon utsätts för den typen av ingrepp, alltså tvångsvåldsingrepp, 100 gånger. Och så kommer hon till ett nytt SIS-hem och där behöver de aldrig göra det.
Nej.
Så att det hänger alltså inte på tjejen uppenbarligen, utan som de visar i den här boken, det hänger på den kultur man har på det här SIS-hemmet.
Och på den som är ansvarig på just den avdelningen på det hemmet, eller för henne.
Och de anställda vårdarna, så att säga, som man inte lyckas ens kontrollera vilken typ av utbildning de har. Alltså det är sånt moras det här. Och jag tror att det här kommer bli en av de stora vårdskandalerna i Sverige.
Vi måste bli det. Vi måste göra det till det.
Ja. Nej, men jag tror verkligen det. Det gjordes ju en vanvårdsutredning för ett antal år sedan för en annan kategori av vanvårdade människor. Jag tror att det här kommer bli en ny sån vårdskandal i Sverige där de kommer att få ersättning av staten.
Ja. En av de största poängerna, om jag har förstått det rätt i boken, det är ju att ifall de här flickorna bara hade växt upp i mer rätt familjer, helt enkelt.
Mm.
Och också då fått hjälp med sin autism.
Mm.
Och inte hamnat på ett hem där just den personen som var ansvarig över dig tyckte det var rimligt att bälta dig 100 gånger.
Nej, exakt.
Då hade deras liv kunnat se helt annat ut.
Ja, visst.
För att har du autism, då har du snarare resurstillgång från samhällets sida. Exakt. På massa olika sätt som inte innebär bältning såklart. Utan det är snarare, okej, nu har du den här diagnosen, hur kan vi hjälpa dig? Klara skolan eller... Ja, det är en av de stora poängerna. Men otäcka var ju också, som jag hörde när du spelade in poddintervju med dem här hemma. Och det var ju att det finns inget kategoriserat bibliotek kring de här utbildningarna som de arbetssökandena påstår sig ha gått. Så de som har fått tjänsten, det finns ingen som helst... Man kan inte hitta någonstans vad de har gått för utbildning.
Nej, det intressanta här är ju att det här är ju en myndighet, Statens institutionsstyrelse, som det är en myndighet som förvaltar de här SIS-hemmen. Och det innebär att en myndighet råder under offentlighetsprincipen, och den här journalisten och Sabina Björk då, som har skrivit den här boken, de har ju försökt begära ut handlingar. Och det visar sig alltså att myndigheten har inte dokumenterat på ett organiserat sätt vilka meriter de anställda har, helt enkelt. Och sanningen är ju den att de har ju oftast inga meriter alls.
Det är dels det, men man har heller inte tyckt att det varit viktigt nog för att ens göra ett bibliotek för de som har haft. Någon har ju haft en utbildning. Alla är ju inte.
Nej, naturligtvis. Och poängen är, de säger också att det finns vissa system som fungerar bra.
Ja.
Det finns alltså system som verkligen fungerar bra. Och det är klart, man får inte glömma att det är ju inga enkla barn de hanterar. Så är det ju naturligtvis.
Desto viktigare de är utbildning.
Mm, exakt. Ja, nej, men det är verkligen, det är väldigt obehagligt. Vi gjorde en bokrelease, alltså en publik bokrelease då häromdagen, och då hade vi med ett panelsamtal en tjej som har varit en sån här cis-tjej som har suttit på cis-hem.
Ja.
Och hon har varit med och startat en organisation som heter Cis-tjejerna. Alltså ett Instagramkonto och liksom.
Ja, precis. Och det Instagramkontot heter just
Cis-tjejer, tror jag heter.
Mm. Ja, följ det.
Ja.
Verkligen.
Det är verkligen värt att följa. Och jag tycker det är så fint och berörande att bara det att de här tjejerna som har genomlidit detta, att de får kontakt med varandra och liksom känner att det är fler än andra än jag som har blivit utsatt för det här.
Mm.
Det tror jag är otroligt viktigt för de här tjejerna. Mm. Bara det liksom. Och då är det ju tyvärr så, va, att de här tjejerna inte bara blivit utsatta för övervåld utan också sexuella övergrepp i ganska stor utsträckning.
Från vårdarnas, så kallade vårdarnas sida.
Ja, för att om man är helt okunnig i det här så kan man ju tänka sig så här, okej, kriminella grabbar, de kan väl göra en jävla massa dumt mot de här tjejerna. Men så är det inte, därför de är helt åtskilda. De kommer inte i kontakt med varandra på sishemmen. Utan det är från vårdarna.
Mm.
Och det är, om jag minns rätt nu, jag ska inte svära på det här, men om jag minns rätt nu så rapporteras de 5 sådana övergreppsfall i månaden, tror jag, kommer in rapporter om. Och det är ungefär 350 tjejer som sitter på det sishem idag i Sverige. Det är ganska mycket. Nu är jag inte säker på de här siffrorna, för jag tar dem från huvudet. Men det är i alla fall obehagligt mycket sådana rapporter.
Jag minns när skandalen kring Kapten Klänning kom ut.
Ja, just det.
För att då var ju en av de tjejerna som han hanterade fruktansvärt. Hon var ju på ett sishem.
Mm.
Blev utsatt för sexuella övergrepp där av vårdare.
Mm.
Kom ut från sishemmet. Han hämtade upp henne sen.
Mm.
Kapten Klänning alltså.
Mm. Ja. Vad heter han? Lindberg? Någonting.
Ja, han är ju ute nu.
Ja, han är ute nu.
Han är ju på någon hästgård i Småland.
Ja, ja, precis. Polischefen.
Förmodligen inte under sitt riktiga namn, I suppose.
Nej, jag vet inte. Ja, nej, men det är i alla fall. Jag hoppas att den här boken kommer att skaka om faktiskt. Och regeringen har ju redan sagt att de kommer att utreda en total om organisering utav den här myndigheten. Men vi får ju se om det bara är ord eller om det verkligen gör skillnad.
Det är ju, man tänker alla som har tonårsbarn och sådär. Det verkar ju ändå vara på en gruppnivå då, att som förälder så oroar man sig, om man har en pojke som är 14-15 år, då oroar man sig för dåligt umgänge och att man ska dras in i kriminalitet och droganvändning och sådär.
Mm.
Medan då ifall man har en flicka så är det inre saker som har med psykisk ohälsa, ätstörningar, alla sådana saker istället. Mm. Det verkar vara så nästan i 9 fall av 10 i den uppdelningen faktiskt.
Mm.
Sen så är det klart så att de pojkarna som dras mot kriminella gäng och sådär, de lider garanterat också av psykisk ohälsa.
Ja, det är klart.
Men det tar sig uttryck på helt andra sätt än på det här imploderande viset som med flickor.
Vad har hänt mer då? Igår var vi på Kungliga Vetenskapsakademins högtidssammankomst. Det är inte ofta man har frack på sig, men det hade jag igår. Och du hade långklänning.
Det var så snygg.
Ja, men det var roligt ändå, och det är ju många utav våra författare på förlaget är ju där liksom, så att det var ju, kändes ju nästan som en förlagsfest, eller så, men nej, men
vad kul om du hade sagt det i ett tal där, att det här är Fritankes förlagsfest inför kungen och hela skiten.
Ja, precis. Ja då, nej, men det var ju fint på stadshuset.
Ja.
Prisutdelningar, inval av nya ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademin, prisutdelningar, de har ju en massa olika priser. Det är ju inte bara Nobelprisen i fysik och kemi och ekonomi som de hanterar, utan det är ju en massa andra priser också.
De har priser som heter namn som man aldrig kan komma ihåg för att de är så vanliga. Det är typ så här Göran Svenssons
Ja, jag vet. Och det är olika, personer som har donerat stora summor pengar.
Till. Jättestora summor pengar, ja, visst. Ofta.
Nej, men det kan, och du vet, ja, men det är ju häftigt alltså att företagare, entreprenörer eller forskare som har varit ekonomiskt framgångsrika som då vill liksom i sitt eftermäle skapa ett pris som går till någon ny forskning eller så här. Det är ju, tycker jag, underbart.
Ja.
Och så har de ju faktiskt priser som delas ut till lärare också i grundskola och gymnasiet som främjar naturvetenskaperna på ett bra sätt. Det tycker jag är bra.
Det är bra.
För det är viktigt. Men sen var det ju också ett väldigt fint tal utav Anna Dreber Almenberg som är professor i nationalekonomi som talade om den här replikeringskrisen inom forskningen som jag tycker är så fascinerande. Alltså det faktumet att inom framförallt samhällsvetenskapliga ämnen och psykologi till exempel, att studier som har gjorts och som har publicerats i jätteseriösa vetenskapliga tidskrifter inte går att upprepa. De Nej. Går inte att replikera. Det vill säga, de håller inte. Trots att de har gått igenom peer review och antagits för publicering.
Kan du bara berätta vad peer review är?
Ja, alltså seriösa, tunga vetenskapliga tidskrifter, de har ju en process att innan de antar en artikel för publicering så går den igenom ett antal andra forskare som får utvärdera den studie som artikeln presenterar och liksom kolla att den är, ja, att den håller, att den är korrekt och att det inte är liksom, ja, att den håller forskningskvalitet helt enkelt.
Mm-hmm.
Och när de då godkänner det, då det kallas peer review process, när den godkänns då publiceras den. Och trots att de här artiklarna har godkänts så visar det sig att när man då försöker återupprepa dem så i 50% av fallen så går det inte.
Nej.
Så att de håller inte. Och vad hon också berättade om är ju att det räcker ju inte med det, utan hon tog ju det här exemplet om powerposing som är ganska intressant. Det är alltså en studie som gjordes på, om jag minns rätt nu, 42 individer. Och där man också gjorde en testgrupp. Och där man visar...
Låter inte det skrämmande lite med 42?
Jo, alltså jag fattar inte hur man kan få en statistisk säkerhet på så liten grupp.
Det är det näst mest sedda TED-talket som finns.
Exakt. Och idén med det här då, det är så här att om man sitter lite hopkrupen och sådär innan man ska göra en anställningsintervju eller hålla ett tal och så här, då blir man mycket mindre... power, helt enkelt. Man är mindre kraftfull och man har sämre chanser.
Det är testosteron, för att även vi kvinnor har ju testo. Det pumpar inte ut.
Precis.
Men om man du primar dig själv till en ofördelaktig situation.
Exakt. Och om man då gör en annan posing innan man ska göra det här så ska det gå mycket bättre.
Du ska räta på ryggen och dra bak axlarna.
Ja, och då, precis. Och händerna bakom nacken, tror jag. Eller något sånt där. Det är i alla fall en test eller ett experiment som gjordes och det visade att det gjorde stor skillnad om man gjorde det här på det ena eller andra sättet. Och det här gjordes ett TED-talk på. Jag tror det har setts av 70 miljoner människor. Där, som du säger, näst mest sedda. Och när man då har upprepat det här med en mycket större testgrupp så visar det sig att det är ingen skillnad.
Alltså noll alls. Skillnad.
Det är noll skillnad på gruppen som gör på det ena och det andra sättet. Så kort sagt, hypotesen sprack big time. Och hennes poäng är att nu har ju den ursprungliga artikeln ändå dragits tillbaks utav den vetenskapliga tidskrift som publicerade den.
Mm-hmm.
Det vill säga man har sagt att det här inte höll. Så i forskarvärlden är alla överens om att det här inte höll.
Ah.
Det spelar ingen roll. Det här tas ändå upp på ledarskapsutbildningar och TED-talket ses fortfarande av miljoner människor.
Det rusar på.
Och det refereras till i alla möjliga sammanhang. Mm. Och det är en annan aspekt på det här, men som också är lika allvarlig. Nämligen att ett coolt vetenskapligt påstående som är falsifierat, det fortsätter att spridas. Det fortsätter att användas i näringslivet på kurser och vad heter det, kick-off-konferenser och you name it. Liksom. Det här är ju jävligt dysfunktionellt alltså, om man tänker efter.
Men vad heter det, placeboeffekten, kan den ändå tillföra någonting i det här?
Ja, antagligen. Det går säkert att hitta placeboeffekter i det här som fungerar. Placebo funkar ju, så att säga, by definition. Men det är intressant ändå. Och hon berättar ju om detta, att det, även inom nationalekonomiska experiment och sådär, så visar det sig att finns en replikeringskris där också, så att säga. Den är ju mindre i de hårda naturvetenskapliga ämnena, fysik och kemi och sådär. Där har man ju inte allt samma...
Det är också mer... Enklare att mäta.
Ja, visst. Mycket enklare såklart. Så att Det är olika
vetenskap. Men de människorna som jag vet, i min närhet i alla fall, som drar sig till TED-talks och så.
Mm.
Nu är inte alla TED-talks, det är inte fel på dem. Men människor som konsumerar TED-talks i en, ja, mycket i alla fall.
Mm.
De har gemensamt att de sällan håller i en viss metod som de nyss var nyfrälst i. Det går så himla fort över alltid.
Mm. Ja, men TED Talks är ju ett koncept som är lättsmält.
Ja,
det är liksom
mina
poängen.
Och det är inte riktigt det som... Jag vill inte ringa in just TED Talks. Jag menar personer som läser omgiven av idioter,
mm,
eller som lyssnar på TED Talks eller som, mm, lyssnar på andra sorters motivationsföreläsningar och så. Och finns det vissa metoder som, ja, döps till, ja, olika visst, saker. Mm. Men det här gäller också lite grann de som går till medier och sådär också.
Mm.
Att... det finns en viss grupp människor som jag har sett på mitt liv i alla fall som alltid ser ljuset i något nytt.
Ja, jag förstår vad du menar.
Och det här, den här nya grejen, den här, mm, och de säger också alltid, kanske inte då om medier, att det går att validera vetenskapligt och sådär.
Mm.
Och då är det oftast på så här PIS-studienivå.
Ja, exakt. Ja.
Och då tror man att det är vetenskap nu.
Mm.
Men det är någonting med de människorna som aldrig vilar kvar i någonting. Ja.
Nej, men det är som
alltid blir nyfrälsta.
Som ett bi som liksom flyger från blomma till blomma på något sätt och hela tiden vill ha ny nektar.
Och glömmer bort också. Ja, det är nog det som är mitt problem. Och
ja, men det är ett personlighetsdrag, det tror jag du har rätt i.
Och jag vet att inte jag kanske är perfekt för att uttala mig om de personerna, för att jag har ju problem åt andra hållet istället.
Att du avskyr förändring. Det tog ett år innan vi flyttade från de höga stolarna till fåtöljer när vi poddade till exempel. Ett kul liksom. Men nu sitter vi faktiskt i våra sköna fåtöljer.
Jag tror det tog längre tid faktiskt.
Vill jag berätta för lyssnarna. Äntligen lyckades
jag. Jag har sagt det hela tiden. Så jag ser att...
Just det. Det säger du så här. Jag har ju hela tiden sagt att vi borde sitta i de här fåtöljerna.
Men så säger jag också alltid. Så fort som du har fått igenom med en förändring. Då säger jag så här. Ja, Triss, att det tog så lång tid.
Ja, men det är tur att du gör det med ironi i alla fall.
Va?
Jag vet vad du menar.
Det är spännande.
Det är en personlighetstyp.
Och jag blir också otrygg runt om, för att jag har ju också ett problem med att jag alltid tror på människor.
Mm.
Jag har fått syn på det här sedan länge nu. Nej, men jag har fått syn på det här sedan några år tillbaka.
Mm.
Jag har ju alltid trott att när någon säger någonting så menar den personen det.
Mm.
Och ifall någon säger att nu har jag äntligen vetat vad jag ska göra.
Mm.
Det är det här.
Mm.
Och nu kommer jag göra det jämnt. Och jag har hittat den här metoden för det. Så att, yes. Och jag säger, yes. Och sen så 3 månader senare så är det borta. Och jag blir helt förvirrad. Mm. Och då har den hittat någonting nytt. Det är den värsta sortens människor för mig.
Ja, men jag fattar.
Jag klarar inte det. Mm.
Och det är en speciell människotyp. Jag tror verkligen att det är det.
Ja.
Man behöver något nytt hela tiden. För det är ett sätt att undvika tristess för dem, tror jag. Att liksom tro på något nytt. Ångesthantera. Ja. Tro på något nytt. Det finns en ny väg till frälsning. Liksom, på något sätt.
Precis. Och det här tror jag... Det skulle vara intressant att veta om det har gjorts någon studie på människor som då har en frekvent förmåga att förflytta sig till olika inspirationer. Eller idékluster och sådär. Men jag tror att det är verkligen 50-50 män och kvinnor.
Att det är lika vanligt?
Ja, jag tror det är lika vanligt. De männen som blir helt fixerade vid någon teknikutrustning ena stunden, eller sen kvinnorna som, förlåt mig, jag tänker på Hanna och Amanda Schulman som testar nya saker varannan månad.
Ja.
När de tycker att de har forskat klart om någonting, då går de vidare.
Ja, det är någonting väldigt, det är någonting banalt över det där, det måste jag säga. Ja, men I'm sorry. Ja, det är ju det. Men jag tycker också, förlåt att jag fastnar vid det här nu, men jag tycker Anna Deber Amlenbergs tal var så intressant. Du tog upp en annan sak, nämligen också publication bias. Det här med att jag pratar inte alls nu om oseriösa liksom, pseudovetenskapliga grejer, utan de som verkligen är seriösa. Det är ju så att forskningspublikationer vill ju publicera studier som ger ett resultat. Alltså som ger ett nytt resultat.
Mm.
Så därför publicerar man ju inte studier som blir evidens för nollhypotesen, nämligen att det inte funkar.
Nej,
de publiceras ju aldrig.
De är också, förlåt, klickhoror.
Ja, men i någon mening, för att det är ju ingen nyhet att säga den här studien visade att det inte funkade.
Nej.
Det är ju liksom ingen nyhet. Och det gör ju också att man får ju ett helt icke-representativt urval. Säg att en viss grej, att det görs 100 olika studier på den. 10 studier visar att det funkade. och som publicerats, 90 studier på samma sak visar att det inte funkade.
Ja.
De publiceras inte. Och det innebär ju naturligtvis, alltså man ska vara, ett bra exempel är ju homeopatiska preparat. Det är ju jättebeforskat därför att det har skattekonsekvenser i en del länder, huruvida man ska få subventioner för det och sådär. Mm. Så det är ju jättebeforskat. Och då är det ju så här att rent statistiskt är det ju så att du kommer ju kunna göra studier som visar att det fungerar. Om du gör 10 000 studier, ja, så kommer ju 10 visa att det funkar.
Ja.
Det är bara det att alla andra visar att det inte funkar.
Ja.
Och då kommer du alltid kunna hänvisa till en studie,
ja,
som dessutom är alltså korrekt genomförd och statistiskt signifikant,
mm,
som visar att homeopati fungerar.
Mm.
Därför att slumpen kommer göra att 10 av 10 000 studier ger det resultatet.
Och då använder du dig utav det. Mm. Och sen så är du ett företag som sen så anställer du massa människor,
mm,
som inte förstår den här processen.
Mm.
Och som kommer marknadsföra det här företaget, mm, utan att ha någon, ja, insikt av,
nej,
vad de säger egentligen när de säger att det är vetenskapligt,
exakt,
bevisat.
Exakt, och det är därför det är så jävla viktigt att det görs metastudier, som det kallas, när man då sammanställer de här, alla de här 10 000 studierna,
mm,
inklusive de 10 som visar att det funkar.
Mm-mm.
Och så gör man liksom en statistik på det. Då får man ju ett annat resultat.
Ja,
kanske.
Och framförallt så måste alla också ta, när man har sånt här samtal som vi har nu,
mm,
då är det väldigt lätt att hänföra till tankar som, ja, det går inte att lita på någonting.
Mm,
eller hur?
Ja, visst.
Men det är en så himla destruktiv tanke som vi alla, mm, måste ta ansvar för att kämpa emot, mm, helt enkelt.
Mm.
Därför att det är djävulen igen.
Ja, och som det stämmer som, inte som,
nej, och det, inte bara att det inte stämmer, men det, den impulsen finns i alla människor, mm, som har med uppgivenhet att göra.
Ja,
och att det, bara resignera, mm, och säga att nej, men så jag skiter i allt då. Mm. Eller jag ger upp det här. Mm. För att man orkar, mm, inte fortsätta tänka på vad som egentligen finns där som, nej, ändå kan säga någonting.
Jag vet. Och
man måste kämpa emot det.
Och media har ju, tycker jag, ett stort ansvar för det här, eftersom framförallt kvällspress och sådär älskar ju att publicera någon enstaka studie som ger något häftigt resultat liksom. Och det blir ju, tyvärr så förstör ju det människors tilltro till vetenskap. Jag tycker det är ett problem faktiskt.
Sen har ju ni haft en till bok som varit mycket i media den här veckan som heter Hög på livet.
Ja, verkligen.
Apropå vetenskapliga studier.
Petri Kajonius, som är docent i psykologi, som jag har skrivit en bok om psykedeliska forskning.
Alla de här böckerna finns förresten att köpa på fritanke.se i er egen bokhandel.
Ja, det stämmer. Och det är så klädsamt. Oj, nu blir det reklam här, det är så, i Gyllene Grön.
Det är så klädsamt att jag säger det, som ju inte, trots vad alla tror, har någon som helst koppling till,
nej,
fritanke.
Det har du inte.
Mer än att jag är gift med dig.
Ja, men det kan ju inte du lastas för.
Lite kanske.
Men du, vårt nästa live talkshow handlar ju om detta faktiskt.
Vi kommer bara
forskning.
Prata om psykedelika.
Ja. Och han är med där. Petri är med den.
Det är den 28...
21 april.
Ja, jäklar.
Söndag den 21 april på Soho House i Stockholm. Hör ni detta så går det bra att komma och bara osa till osa@fritanke.se.
Mm.
Så det finns begränsat platser, antal platser tyvärr, så att men om ni osar snabbt så tror jag nog att det ska gå. Vi har inte riktigt fyllt, men det börjar bli fullt nu.
Vi hade ju ett samtal om det här
för något år sedan.
Ja, på Cirkus.
Mm. Och men nu är det en ny panel.
Delvis
och... nu. Leonidas Aritakis är med i sig.
Ja.
Va?
Han är så kul.
Ja, han är kul.
Jag hoppas att han ska dra den här historien om när han hörde Gud. Kommer du ihåg den?
Nej.
Ja, men han hade tagit DMT, tror jag.
Mm-hmm.
Vad är det? Är det el? I don't know.
Nej, det är väl det som ingår i ayahuasca, fast man kan ju ta det i starkare doser också.
Mm. Aha, okej. Okay. För att, vad heter det? Han har tagit det. Han berättade om det här inför publik. Han har gjort det i fler offentliga sammanhang, så jag lämnar inte ut honom. Och sen så har han satt på sig hörlurar och skulle då lyssna på musik.
Mm.
Och så flöt han iväg och han märkte jagupplösning.
Mm.
Och sen så hör han Guds röst. Och då säger den, battery is low. Och han bara, åh nej, och får panik, för att är det att hans själ har lågt batteri?
Mm.
Men det var ju det, förstod han ju sen, att de här hörlurarna hade på sig. De hade tagit slut på batteri. Så blev helt, men det tog jättelång tid innan han kunde orientera sig det här ens.
Jätteroligt.
Är det jag som har lågt batteri? Jag fattade inte.
Det är jätteroligt.
Ja.
Det var Guds röst. Ja, det är jättebra. Nej, men den här boken Hög på livet är ju forskning på psykedelika och tydligen alltså presentera, han var ju med, Petri var ju med i TV4 morgon häromdagen, pratade om den här forskningen, och det är ju extremt positiva resultat alltså. Mm. Människor som lider av olika typer av psykisk ohälsa som meddelar en väldigt påtaglig förbättring av livskvalitet efter bara enstaka behandlingar.
Vid Karolinska som bedriver den studien.
Ja, men det här tror jag också är studier som har gjorts vid Lunds universitet, mm-hmm. där Petri är verksam. Mm-hmm. Jag kan inte alla detaljerna, men det forskas ju i hela världen på det här nu. Det har ju plötsligt blivit mer legitimt, får man säga i alla fall, att forska på det här. Men resultaten är ju häpnadsväckande positiva. Ja. Och han sa i alla fall i TV4 morgon att han tror att det här kommer revolutionera psykiatrin helt enkelt.
Ja. Ja, och den här boken begränsar sig ju nästan bara till människor med psykologiska besvär, mm. som har dragit sig till mentalvården,
mm.
och nu ingår i den här testgruppen.
Mm.
Det här är ju inte en bok, och inte vi heller förespråkar ju att man på egen hand ska använda de här preparaten.
Absolut inte.
Utan detta är ju då en bok, och det är ett samtal som kommer handla om att man handled utav en utbildad person.
Absolut. Det här är ju inte någon nöjeskonsumtion.
Nej, det är inte det handlar om.
Utan alltså behandling under kontrollerade former med en sittande terapeut som övervakar detta. Mm. Så det är ingenting man sysslar med i partysammanhang.
Nej, det är inte
alltså.
Det handlar om alls.
Nej, verkligen.
Det är vi inte för.
Men det är intressant. Det är väldigt intressant tycker jag, forskningsläge. Du skulle berätta om, vad var det du skulle berätta om som jag faktiskt, vi får inte missa det nu har vi babblat iväg om massa andra saker, men just nu kommer jag inte på vad det var. Du sa till mig att du ville berätta om någonting.
Ja, men det var så skönt att du har pratat länge.
Ja, men nu får du prata.
Jag är redan nästan nu i att jag ska laga vodkapasta till oss.
Jag vet, och jag ska cykla till affären och handla lite grejer till innan dess.
Det är ändå kaxigt av dig att kalla det för cykla när du har en motor på cykeln.
Det är en elcykel, jag erkänner. Det är väldigt bra. Det var så roligt när vi började umgås och du inte
umgås.
Visste.
Umgås? Vad fan är det? När vi började umgås?
När vi blev ihop då. Och du trodde att jag cyklade spänstigt hela tiden.
Men jag höll på att börja gråta.
Och du visste
gråta.
Inte att det var en elcykel jag hade.
Hur kan man inte berätta det?
Nej,
första
det,
sommaren tillsammans.
Det kändes inte nödvändigt att informera dig om det från början.
Jag orkar inte. Var det också att du är 20 år äldre och att du bara, kolla vilken kondition jag har.
Exakt.
Jag har inga problem med den.
Completely, alltså. Det var ju perfekt. Det funkade ju.
För du drog ju med mig till Långängen, som är ett jättehärligt värdshus. Ska vi cykla dit? Alltså jag hade ju blodsmak i munnen efter de här backarna.
Ja, jag vet. Och jag bara gled fram så här, och du var superimponerad av min kondition.
Men du cyklade på ett sätt som bara män på 20-talet gjorde, med så här höga knän, lätt.
Men håll med om att det var smart. Alltså när du fick veta att det var en elcykel så var det ju redan för sent. Då hade ju vi redan bestämt oss för att vi skulle gifta oss. Det var jättebra.
Då var det redan för sent.
Men det är jätteroligt. Det funkade ju.
Jag är jätteglad att jag ska heta Stumark nu faktiskt.
Mm, eller hur?
Ska ändra det.
Tycker det var väldigt bra.
Det är väldigt bra. Jo, men jag tänkte berätta för dig lite grann om en av mina favoriter som heter Wim Wenders.
Just det. Film. Skaparen.
Ja, precis. Och anledningen till att jag ens började tänka på honom igen, det är ju för att han var med i den här podcasten som drivs utav Team Deakins, heter den.
Mm-hmm.
Och det är ju alltså Roger Deakins som är den bästa, tycker jag, filmfotografen i världen.
Mm.
Han har alltså gjort fotot till allt ifrån den gröna milen till nyckeln till frihet.
Ja, just det, den har jag sett.
Alltså allt han har gjort fotomässigt är bara det bästa jag har sett. Förlåt, jag börjar fel ände nu. Vi börjar så här. Roger Deakins har en podd.
Mm.
Han och hans fru i den intervjuar regissörer, skådisar, andra craftsmän från filmvärlden.
Mm.
Och då intervjuar de nyss Wim Wenders. Och Wim Wenders stötte jag på första gången faktiskt när jag såg dokumentären som heter Pina om koreografen och dansösen Pina Bausch, som är fortfarande den absolut bästa dokumentärfilmen jag har sett i hela mitt liv. Pina Bausch alltså, var ju verksam i Berlin under 60, 70, 80-talet in på 90. Och hon gjorde alltså dans på ett sätt som ingen annan har gjort dans förut med sin grupp. Och den här gruppen var alltid en och samma grupp. Och man blev ofta ihop med någon i den här gruppen, dansgruppen. Man skaffade barn, man blev gammal i den. Hon hade alla åldrar i den här repertoaren utav dansare och dansöser. Och Wim Wenders är då som har mest gjort tidigare spelfilm och skrivit manus. Gjorde då den här dokumentären om Pina Bausch. Och då upptäckte jag Wim Wenders. Men han är ju också även känd för såklart det här mästerverket Himmel över Berlin.
Ja, just det. Det förknippar jag honom med.
Ja. Åh, gud, jag är så himla gråsig idag. Jag har varit det hela dagen. Blir lite bara tänka på det. Det är ju då Änglar i Berlin. Efter. Bruno Gans gör ju sitt internationella genombrott i den. Och
Bruno Gans som spelar Hitler var i bunkern.
Precis, som jag drack kaffe med i Venedig en gång. Kommer du ihåg?
Ja, det har du berättat, ja. Ja, du drack kaffe med Bruno Gans.
Och han var ju roligt. Också besatt av klassisk musik. Och han var ju bästa vän Bruno Gans med Claudio Abbado. Som ju var chefsdirigent för Berlins filharmonikerna.
Som är en av dina stora förebilder.
Precis, så vi pratade om honom.
Det är så kul, du träffade Bruno Gans på ett café av en slump, eller hur?
Ja.
Och ni bara började prata om klassisk musik.
Jag känner att jag måste göra det nu. Jag tog ju chansen.
Ja, det är klart. Ja, men så, det är ganska kul ändå.
Det var fint. Men i alla fall då, Wim Wenders har ju också gjort den här filmen Paris, Texas. Har du sett den?
Kanske, jag minns inte.
Den är svår, långsam och lång.
Och det låter inte som att jag såklart den.
Det var perfekt. Det är de markörerna jag alltid letar efter i filmvärlden.
Jag tror inte jag såklart den.
Det är jätteroligt. Men vad heter det? Vad som var så kul som jag fick veta om Wim Wenders under den här intervjun då med Roger Deakins och hans fru. Det var ju då att han gjorde... han berättade om sin karriär i början. Innan då han fick det här enorma genombrottet med Paris, Texas som det var. Och jag försöker nu hitta vad den här jäkla filmen hette. Den är inte jättekänd, men innan Paris, Texas då i alla fall så blev ändå Wim Wenders nominerad till Venedigs filmfestival. Och det här var en film som hade fått mediokert genombrott i alla fall. Bara tyska skådespelare. Wim Wenders är ju tysk. Och Wim Wenders är redan på väg att spela in sin nästa film. Som inte är Paris, Texas, men det är en annan. Och han får ett samtal som han får veta att du är nominerad ändå här nu till bästa regi. Ska inte du komma hit till Berlin? Förlåt, till Venedig. Och ingen betalar hans biljett eller så. Och han har ju en massa inspelningsdagar som han står mitt i. Och han tänker, ja, fast det kanske är ändå bra för min karriär att få göra nya filmer om jag åker dit och minglar och så också. Och träffa andra finansiärer. Så att han pausar sin nuvarande inspelning. Och sen så bekostar han egen flygbiljett. Han är i Spanien vid den här tiden. Så han bekostar sin biljett och så flyger han då till Venedigs flygplats som ligger på fastlandet. Och alla som har besökt Venedig vet ju att det finns tre sätt egentligen att ta sig till ön som ju ligger i lagunen, som är då huvudön Venedig. Och det är med en vaporetto som är en sån här trafikbåt. Det är deras variant av SL fast på vatten. Och sen kan du ta en taxi som är en sån här gammal jättefin träbåt som är underbart romantiskt att resa i. Och sen kan du också ta tåget. Därför att efter andra världskriget så byggde man alltså den här tågstationen och en otrolig tågräls som går över lagunen mellan då ön och fastlandet. Men det här vet inte Wim Wenders att den sämsta vägen är med tåg. Så när han då lämnar inspelningsdagar, bekostar sin egen biljett, då kommer han samma dag som hans film då ska visas i Venedig. Och så tar han tåget in till stan, vilket tar forever. Med en sån här vaporetto tar väl det kanske bara 1,40 då. Men med tåget så det kommer ta 5 timmar ungefär. Det är jättekomplicerat från flygplatsen också. Så när han väl kommer in till Venedig och hittar också i de här labyrint, hela stan är en labyrint, det går inte att orientera sig. När han väl hittar fram till den här biografen där hans film skulle visas, då är ju den slut redan. Och på trappan så sitter huvudkaraktärerna, eller huvudrollerna, den kvinnliga och manliga, och hon gråter för att typ, du kommer inte och vi skulle behöva axla det här själv. Den manliga skådespelaren är jätte, jätte besvärad. Och det slutade med att de går till en bar i närheten och så börjar de dricka då för att allt gick åt helvete. Och sen så börjar då den manliga tyska skådespelaren att slåss med en på baren i ett slags barslagsmål. Så att polisen kommer att ta den här skådisen. Och sen så tar de in honom i finkan och Wim Wenders behöver spendera typ halva natten på att försöka få ut honom därifrån. Mm. Och sen vid 6 på morgonen så måste han åka tillbaka till Spanien för att fortsätta spela in.
Thank you. Ja.
Fruktansvärt.
Vilken story.
Fruktansvärt. Och då vet ju inte han att han har ett genombrott framför sig som är enormt, att han är en kultperson idag, Wim Wenders. Sen då så kommer då den här vändningen, men det vet han inte när Paris, Texas kommer, för att vem som skriver manus ihop med Wim Wenders är Sam Shepard.
Aha.
Och han var ju
skådespelaren.
Exakt. Ja. Och Sam Shepard är ju jätteintellektuell, han skriver pjäser och filmmanus och sådär. Men han har ju också tyvärr då en alkoholism som är going on för honom. Och han har bara skrivit klart halva Paris, Texas när de börjar spela in den. För att Sam säger att men det är ingen fara, för att när du har kommit halvvägs in i inspelningen då kommer jag lösa andra halvan av filmen. Så det är lugnt. Mm. Men problemet är att när då Wim Wenders har spelat in halva Paris, Texas, då har alltså Sam Shepard blivit kär i Jessica Lange, som på den tiden är gift med Michel Baryshnikov, balettdansören.
Aha. Mm-hmm. Var inte han gay?
Nej, älskling.
Det trodde jag, men okej.
Alla som dansar ballett. Nu är vi tillbaka här igen med den här balletten.
Trodde du? Okej, all right. Fair enough.
Och alla tjejer i min ålder, det vill säga 40, känner igen Baryshnikov från att han var ihop med Carrie i Sex and the City sista säsongen, säsong 6. Mm-hmm. Så blev hon kär i ryssen, som han hette. Och det var ju han då. Så i alla fall då,
du menar att han spelade, Baryshnikov spelade den rollen?
I Sex and the City.
Okej, okay, så han blev skådis också?
Ja, han var med i Sex and the City i alla fall.
Okej, okej, okej.
Men i alla fall då, Sam Shepard som då ska skriva klart andra halvan av Paris, Texas, blir kär i Baryshnikovs fru Jessica Lange, sticker iväg med henne. För han vill ju bara såklart ligga med henne dygnet runt. Varje dag in och ut. Och hon värd. Så att det blir inte så mycket skriva av.
Alltså. Okay.
Men det är ju så när man är jätte
ja.
Så att stackars Wim Wenders som då bara har fiaskon bakom sig och den här incidenten i Venedig bakom sig är ju så här, ringer bara, var är du Sam? För att nu har jag spelat in halva filmen, kan du komma och skriva klart andra halva nu? Svarar inte ens, svarar ingenting, svarar inte överhuvudtaget.
Okay.
Så att han har ju bara så här psykiskt jävla nervsammanbrott, Wim Wenders, då han bara okej, jag får skriva klart det här själv då. Fast han kan ju inte engelska så bra. Han är ju tysk. Så att han försöker så här tänka hur pratar engelsktalande människor med varandra. Efter 3 veckor i alla fall så lyckas han få tag i alla fall på Sam Shepard. Som ändå kan då ta emot manuset nog från Wim Wenders att fixa om det så att det låter som att det inte är skriven av en högintellektuell västberlinare. Mm. För att det här är ju en amerikansk film som ska utspela sig nere i Texas, såklart. Och sen då så, ja, det blir i alla fall en massiv hit till slut, trots allt. Och helt ärligt talat, det är ju där, det är den hitten som Wim Wenders fortfarande flyger på.
Vad har han gjort sedan dess?
Jo, men det är ju den Himmel över Berlin och den här pina filmen. Men det är inte så att han någonsin har gjort blockbusters överhuvudtaget. Men när jag lyssnade på den här biografin om Francis Ford Coppola så nämns Wim Wenders ganska ofta faktiskt att han är i Hollywood och han cirklar runt där. Men han är väldigt politisk och de tycker inte att det är toppen när man också behöver hantera fackföreningsrörelser och sådär.
Mm.
Så att han är i gängen kring Coppola och Spielberg och ja. Och sen då så bara drar han sig tillbaka till Europa och gör bara europeiska filmer.
Alltså, jag kan ju ingenting om honom, men min liksom bild utifrån av honom, det är ju att han är så här arty, lite så här konstnärlig, precis som du säger, ingen blockbuster filmskapare, men lite arty.
Ja, det är det bästa.
Ja, jag vet att du tycker det.
Jag gillar verkligen jag gillar Spielberg också jättemycket. Ja. Men det finns ju ingenting som jag älskar mer än kanske Wim Wenders och von Trier och Haneke, Michael Haneke.
Mm.
Jag älskar den europeiska filmkulturen så som den har tagit sig uttryck under 70-, 80-, 90-talet. Den är otrolig.
Vi såg ju klart The New Look häromdagen.
Ja!
Den är ju fantastisk.
I natt såg vi klart den faktiskt.
Precis. Jag är ju nu på humanisternas kongress den här helgen, så att jag jobbar lite på dagarna. Jag har ju ingen formell roll i humanisterna alls längre, förutom att jag är i valberedningen, det vill säga väljer ut den nya styrelsen. Och humanisterna har ju kongress vartannat år, och nu tillsätter vi alltså en delvis ny styrelse. Det är kul faktiskt.
Det är spännande.
Bra personer.
Ska du säga någonting bara om det här med varför man ska bli medlem?
Humanisterna?
Ja.
Nej, men humanisterna är ju numera registrerat samfund, trossamfund till och med. Och jag tycker att det är viktigt att värna det sekulära samhället helt enkelt.
Vad innebär det? Det är många som
det innebär att religiösa föreställningar inte ska påverka lagstiftningen. Och det är ju naturligtvis i stor utsträckning ett icke-problem i Sverige, men det är i stor del av världen så är det ju fortfarande ett stort problem och tyvärr växande problem. Och humaniströrelsen är ju en del av en internationell rörelse som, precis som Amnesty, i Sverige tycker jag att man ska gå med i Amnesty för att inte, Sverige har inga politiska fångar, så att man, det finns ingen anledning för Amnesty att verka i Sverige, men man är en del av en internationell rörelse. Nej, men jag tror att vi har pratat om det där förut. Jag skulle vilja prata om en annan sak innan vi slutar. Och det är mitt evigt återkommande ämne, artificiell intelligens. Därför att jag har läst lite nya saker som har hänt inom det området som är jävligt intressanta, tycker jag. Och det är ju så här, alla väntar ju på nu vad liksom ChatGPT-5 ska vara för någonting och vad som händer, liksom nya utvecklingar utav de här deep learning-systemen. Och DeepMind, som är Googles AI-företag, de som gjorde världens bästa schackspelande AI till exempel, de har nu gått vidare till matematik, alltså att skapa AI som löser matematiska problem. Och det där tycker jag är så otroligt fascinerande, därför att vad som börjar hända nu, vi får se vad som sker nu då, för vi är precis i början, men det är ju alltså att vi börjar få AI-system som kan lösa matematiskt, som kan bevisa matematiska satser som människor inte har klarat av att bevisa. Eller rätt sagt, vi är inte där ännu riktigt. Men du vet ju, det finns ju en del så att säga historiskt klassiska stora matematiska gåtor. Fermats sats till exempel. Pierre de Fermat som 1637 presenterade en talteoretisk sats. Vi behöver inte bry oss om vilken det var exakt, men han skrev i marginalen på sin anteckningsbok att jag har funnit ett bevis för den här satsen, men det är för komplicerat för att teckna ner här, så jag hinner inte det nu. Och så gick han och dog.
Det skulle vara typiskt mig.
Ja, typiskt det. Och det är alltså 1637. Och sen dess har jag alltså matematiker i hela världen försökt bevisa Fermats conjecture, som det heter. Fermats hypotes, som alltså inte var bevisad fram tills 1994 eller något sånt där, när den brittiska matematikern Andrew Wiles lyckades bevisa den här satsen.
Fast inte på en gång, va?
Nej, han presenterade ett bevis som han jobbade med flera år för världsmatematikerna, och de upptäckte ett fel i det. Det höll inte. Beviskedjan hade en länk som inte höll. Så att han liksom gick tillbaka till ritbordet och tror jag ägnade något år till att lösa den där länken, men lyckades med det. Så att sen presenterade han ett bevis som håller hela vägen och som alla har accepterat idag. Och det är ju en enorm insats. Och det finns ju ett antal sådana matematiska gåtor, eller vad man ska kalla det, som fortfarande är obevisade. 2016 bevisades en annan sån sats. Jag varken kan eller vill redogöra för exakt vilken det var, för det spelar ingen roll. Men 2016 var det i alla fall en matematiker som lyckats bevisa ytterligare en sån där klassisk gåta. Och nu har alltså en AI lyckats presentera ett bevis för samma sak, förvisso, men som är enklare och i någon mening elegantare än det här beviset som matematiken gjorde. Så att AI har inte bevisat något nytt, men den har bevisat någonting som redan var känt, fast på ett bättre sätt, så kan man uttrycka det. Och det är ganska häftigt i sig. Men vad jag tror kommer att hända ganska snart nu, det är ju att en AI kommer att bevisa en matematisk sats som ännu inte någon mänsklig matematiker har lyckats bevisa. Mm. Det har inte hänt än, men jag tror att det kommer att hända ganska snart. Och jag tror att det kommer att vara ett nytt steg i hur man ser på AI, om du förstår vad jag menar. Därför att det kommer uppfattas som en, som att AI, det kommer uppfattas som att det har liksom tagit ett nytt revolutionärt steg i AI-utvecklingen när det händer.
Mm.
För då är vi i ett skede när AI-systemen faktiskt klarar av, så att säga, det kanske mest avancerade intellektuella prestationen som mänskligheten någonsin har gjort. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Det tycker jag är häftigt. Och vad man gör nu, det är att man håller på och tränar AI-system i matematisk reasoning. Bland annat gör man det genom att ta en massa matematiska bevis som redan finns, och så konverterar man dem till en slags formaliserad, hur ska man säga, till ett dataspråk som de här AI-systemen förstår. Man måste liksom omvandla de här matematiska bevisen som vi redan har till ett språk som de här matematikmodellerna förstår. Och då kan de tränas på det, ungefär på samma sätt som ChatGPT-4, de här så kallade large language models, de tränar ju på texter på internet. Men de här matematik-AI-erna måste ju träna på matematikbevis, så att säga. Och då måste de konverteras till ett slags system eller språk som de kan förstå. Och det håller man på med nu. Och när man har gjort det tillräckligt mycket, så tror jag i alla fall personligen att de här systemen kommer kunna börja bevisa saker som ännu inte är bevisade av människor. Och det, jag tror att det dröjer ett år eller två år till kanske, men sen kommer det hända.
Sen öppnas störtfloden.
Exakt. Och jag tror att det kommer liksom, det kommer förändra vår syn på AI på ett specifikt sätt, tror jag.
Det slog mig nu när du berättar att just nu så är förhållandena såna att ifall en AI har upptäckt någonting eller gjort någonting, då säger man att kolla, AI har gjort det här, otroligt. Men jag tror att om 150 år kommer det snarare vara så att man marknadsför made by human. Ja. Därför att havet och det allmängiltiga kommer vara att AI har gjort det. Och att hårdvalutan kommer snarare vara att en människa har gjort det. Ja. Men det kommer vara ovanligheten.
Ja, jag instämmer i allt du sa utom en sak. Jag tror att det kommer att vara om 30 år.
Tror du även det med filmer och böcker och skönlitteratur och...
Ja, 30 år. Ja, det tror jag.
Det tror du? Okej. Okay.
Men vi får se. Vi får se.
Tror du att jag ska släppa min stora hit om 2 år då?
eller hur?
Ja, skönt.
Men du, vi kommer ju göra den gyllene grenen, podden om 30 år. Vi får väl se vem som har rätt då.
Just det, precis. Det här blir vårt... David Chalmers hade ju sånt här bett med en annan person.
Christoph Koch. Ja, neuroforskare också.
Om
ja,
medvetandets mysterium var löst.
Ja, om det skulle vara löst eller inte. Så att säga. Ja, just det.
Chalmers fick rätt.
Chalmers vann. Ja, precis. Du, ska vi avrunda, va? Jag har musik för det. Om du är redo att avrunda. Jag ska cykla till butiken och... handla lite mat och du ska börja laga vår middagsmat och sen ska vi ta ett blixtparti schack och sen ska vi se nya serien Franklin ikväll, eller hur?
Med Michael Douglas.
Michael Douglas, ja, precis.
Douglas Hofstadt, eller hur säger
jag? Nej.
Han är verkligen inte värd.
Tack för att ni ville hänga med oss på en gyllene gren en gång till. Ha en trevlig söndag.
Ha en jättehärlig söndag. Vi hörs igen om en vecka.
The last song of the film is called A Piece of Sky. Yentl, once again, is a woman, perhaps for the first time. She stands on a boat full of emigrants heading for a new land. The sky is gray and overcast, and as the rain begins to fall, the crowd moves inside for cover, but Yentl remains and sings this song. By the way, the final song is still a work in progress. It's not quite finished. Is it real?